Ja, så får vi ta de två sista lektionerna kring Daniel efter den här uppfriskande turen i skogen. Kilometrar sitter i benen på en och annan, så det kanske känns lite jobbigt. Vi ska då förenas i bön innan vi börjar vårt studium. Kära Herre, nu kommer vi igen inför dig och ber dig att öppna ditt ord för våra öron och för vårt hjärta. Ja, låt du anden föra in det som vi behöver lära oss, så att det bär frukt i vårt liv, så att vi ser det som vi behöver se, och så att vi är nöjda att begrunda och gömma det som vi inte förstår. Men så att det som vi förstår ska bära frukt bland våra medmänniskor och kan få vara en del av din plan för hur ditt rike ska gå framåt. Hur människor som hotas av förtappelse för djävulens stora list och försåt skulle hitta den rätta vägen och få komma hem till dig. Det som du har som slutmål för oss, som du vill med oss och som du har ordnat färdigt genom Jesus som du sände för att bereda den eviga rättfärdigheten som finns till reds för alla människor. Jag välsigna Herre ditt ord också den här eftermiddagen. I Jesu namn. Amen. Igår förmiddag stannade vi vid det 9:e kapitlet och vers 24. Det är i ett avsnitt då som heter de 70 veckorna, eller de 70 årsveckorna. Och nu ska vi då fortsätta och se lite på det här. Jag kommer inte att lägga fram något schema med kronologi där veckorna visas på i världshistorien. Det här förekommer väldigt mycket. Men det leder så ofta vilse. Det ger den uppfattningen att man kan presentera de här 70 årsveckorna med ett exakt historiskt schema. Det kan man verkligen inte. Och det tycks vara så att Gud inte har menat att vi ska förstå allt det här i detalj eller med en direkt överföring till världshistorien, det som har skett. Finns tydligen andra syften med det. Vi ska lyssna på det här och läsa den här texten som utgör den sista delen av 9:e kapitlet, alltså från 24 till 27. Bara 4 verser, men det är ganska långa de här verserna. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Vet därför och förstå, från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp, till dess den smorde fursten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. In till änden ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma. Till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Det är mycket märkliga ord det här. Och det är en text som nog kan sägas höra till de svåraste i Bibeln. Till de svåraste att förstå utifrån från den här grundtexten. Också det är de teologer som, jag hör inte dem som kan läsa de här olika läsarterna på grundspråket. Så de har ganska jobbigt med det här. Därför har texten också blivit föremål för många tolkningsförsök. Svårigheten ligger i det att det finns tidsbestämmelser som dels är exakt framställda och dels är det svårt att passa in dem i någon given tolkningsmodell. Jag ska presentera tre olika tolkningsmodeller mycket kort för hur man har försökt se på det här. Den äldsta av dem är den som vanligen omfattas av lutherska forskare, åtminstone klassisk lutherska forskare. Det är en tolkning som startar med ediktet som tillät judarna att återvända sitt land och bygga upp Jerusalem och templet. Och den slutar med tiden för Kristi fullbordade frälsningsverk. Då blir frågan, när utgick ediktet, påbudet, om att Jerusalem skulle byggas upp? Här går meningarna då något isär. En del menar att det här ediktet skulle ha utfärdats av Artaxasta, eller Artaxerxes, med tillnamnet Longimanus. Han omtalas i Esras bok bland annat under namnet Artaxasta. Han regerade i Persien 465 till 424 före Kristus, mot slutet av 400-talet, alltså ungefär 100 år efter det som Daniel, den här Daniels senare verksamhet, där också den här synen infaller. Men läser man i Esras bok, Esras bok har ju beskriver tiden från det när judarna fick återvända från Babel på 500-talet och ungefär 100 år framåt och fortsätter sen i Nehemjas bok som det beskriver Jerusalems uppbyggnad. Så där nämns Artaxasta inte som i första hand som den som ger utfärdare ett sånt här fint påbud att man ska bygga upp templet igen. Utan tvärtom, han omnämns som en som förhindrade stadens återuppbyggnad. Visserligen är det också ett märkligt sammanhang i Esra, därför att det finns en sån här lång parentes i texten som går bakåt i tiden. Det är som man ibland skriver romaner idag så skriver man dem på ett sånt sätt att man får fundera när händer det här. För att plötsligt så väver man in en berättelse från en helt annan tid än den som, där man uppehåller sig i huvudsak. Och det kan man spåra i texten. Det är nog så att Artaxasta stödde arbetet under sin senare verksamhet. Och exempel på det finns i Esras bok 7 kapitlet. Då sänder kung Artaxasta en skrivelse via Esra där han befaller var och en av Israels folk och dess präster och leviter att resa med Esra till Juda och Jerusalem. Och det är ett ganska långt avsnitt det här. Ja, det här är då en möjlighet. Om man tänker sig det att det skedde på 400-talet så blir 70 gånger 7, alltså 77 år. Det 70 gånger 7 blir 490. Och tänker man sig att det här representerar år, så 490 år från det här, det blir ungefärligen fram till det när Jesus dog. Det här är alltså en sån här modell som är ganska vanlig. Det naturliga skulle vara att hänföra det här påbudet från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas, det skulle vara Koresh edikt. Kores påbud att judarna får återvända, nämligen 539 före Kristus. Men då passar det inte in i någon sån kronologi. För det stannar alldeles för lång tid före Jesus. Och det finns ingenting på den tiden som skulle motsvara fullbordan av det här. Sen ska jag säga någonting om den andra tolkningen. Det är den traditionella judiska tolkningen av det här stället i Gamla testamentet. Det sammanfaller också med bibelkritiska tolkningsförslag. Den startar samtidigt, alltså där vid Artaxerxes tid, eller Artaxasta, men slutar med Maccabeernas resning av templet, cirka 165 före Kristus. Och då finns alltså ingen hänsyftning på Messias. Utan då måste man omtolka det som står där. Och det här förekommer bland annat i notboken till Bibel 2000, mycket starkt. I notboken så står det på flera ställen, just de här verserna, nästan vers för vers, så står det grundtextens innebörd osäker. Så man kan inte dra någon slutsats, för det finns ingen slutsats att dra utifrån den tolkning som man presenterar. Men man säger alldeles tydligt att den som är smort i furste kan tänkas då vara någon på Gamla testamentets tid. Perserkonungen Kyros, Serubabel, översteprästen Josua eller Onias den tredje, eller möjligen Antiochus Epifanes. Men man nämner ingenting om Jesus, att han skulle vara den smorde. Den här tolkningen lämnar vi. Den tredje tolkningen, den har sin startpunkt i Daniels tid. Men man hänför slutpunkten först till tidens slut. Alltså till den tid när Jesus kommer tillbaka. Och då hänför man den sista veckan, eller en del av den, till tusenårsriket. Den här tolkningsmodellen är då vanlig bland dem som tror på ett jordiskt tusenårsrike. Man brukar ibland tala om kiliaster, utgående från kilios, som betyder det här tusen år. Och den här tolkningen presenterar kronologin ofta med tydliga scheman, där man ritar precis härifrån dit och sen därifrån dit och så vidare. Och kan hända ni har sett sådana också. De 21 årsveckorna, det vill säga från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den smorde fursten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. De första 7 skulle då representera perioden från judarnas återvändande och återuppbyggnaden av templet ända fram till Jesu tid. Alltså en symbolisk tid då. Medan de 62 veckorna representerar perioden under vilken Nya testamentets kyrka återuppbyggs under förföljelse och svårigheter. Och sen menar man att den sista årsveckan är den stora vedermödans tid. Och antikrist kommer och utlöser den yttersta domen. Och då är tusenårsriket först efter det. Där sa jag lite fel tidigare. Ja, om vi ska återvända till det första alternativet, som är det som vanligen omfattas av lutherska forskare, så skulle de 7 första årsveckorna representera perioden när Jerusalems tempel och staden återuppbyggdes under Esra och Nehemia. Det här under förutsättning att man inte utgår ifrån en exakt historisk period, utan att det är en symbolik som finns i de här siffrorna. Den första återuppbyggnaden. De 62 veckorna är sedan perioden från Jerusalems återuppbyggande till Messias, till Jesu ankomst och död. Och hur är det då med den sista veckan? Efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad. Och sen sägs det lite senare. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Han ska stadfästa förbundet. Ja, vi vet ju att förbundet som stadfästs, det är Nya testamentet. så står det: mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och offren avskaffades när Jesus dog på korset, som ett evigt offer. Hebreerbrevet lär mycket tydligt om det här. Och så står det: förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Förödelsen, den ska finnas tills Jesus kommer tillbaka, så säger han själv. Det är alldeles tydligt att i Matteus 24, när Jesus talar om ändens tid, det ska vi gärna gå in på lite nu också. Matteus evangeliets 24 kapitel, så har Jesus just den här yttersta tiden i tankarna. För det första så ger han ett märkligt svar på frågan som lärjungarna ställer när man sitter och tittar på tempelbyggnaderna på Oljeberget. Lärjungarna frågar, Matteus 24 från tredje versen: när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Varför frågar man det? Jo, därför att Jesus sa: här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Han tittar ut över det fantastiska templet, det som Herodes hade byggt upp igen. Det var inte Salomos ursprungliga tempel, men det var det herodianska fina templet. Nu ska allt brytas ner. Då börjar ju lärjungarna naturligtvis fundera: när ska det ske? Och då säger de samtidigt: vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Man har den uppfattningen att när templet bryts ner, då kommer Jesus att upprätta, kommer tillbaka, tidsåldern tar slut. Och vi vet från apostlagärningarnas början att man frågar då också: när ska du upprätta riket igen? Man tror fortfarande att Messias ska grunda ett yttre jordiskt rike. Först senare på pingsten kommer den heliga ande verkligen att förklara för lärjungarna hur det ligger till. Då ser man klart vad också det här vad Jesus menar när han säger: mitt rike är inte av denna världen. Det är ett annat rike som Jesus ska grunda, bygga upp. Och vad svarar Jesus på det här? När ska detta ske? Jo, han ger ingen kronologisk angivelse, ingen tidsangivelse, när han kommer tillbaka. Men han säger: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och så tar han upp några saker som kommer att vara typiska för den yttersta tiden. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Här har vi några tidstecken som vi kan försöka jämföra med i historien, i naturen, i folkens liv. Och se om vi är i den här tiden som Jesus talar om. Jesu Kristi kyrka, de kristna, har alltid känt igen sig. Det har alltid funnits krig. Hungersnöd har kommit om och om igen. Också idag har vi stor svält i en del av världen. Jordbävningar, kanske vi känner till den bättre genom moderna kommunikationer, men det tycks vara som det blir bara större och kraftigare jordbävningar. förföljelserna. Människor förråder och hatar varandra. Stora delar av världen har en uppenbar förföljelse av kristna. Inte minst i de muslimska länderna. Och sen har vi falska profeter. Det som Jesus också börjar med. Se till att ingen bedrar er. Det var det han började med när han svarade på frågan. Se till att ingen bedrar er. Och med det vill han helt säkert också varna för att dra för förhastade slutsatser av några siffror som presenteras. Så att man börjar räkna när han ska komma tillbaka. Därför att senare i Matteus 24 varnar han oss enormt starkt för att försöka räkna ut tid och stund när Messias kommer tillbaka. Och det har många försökt göra. Det är fåfängt. Det går inte. Därför att den dagen är inte uppenbarad. I en stund när ni inte väntar, det kommer människosonen. Och sen efter det här, jo, när han då också säger, den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Det återkommer ju till exempel uppenbarelseboken. Vi har också fått ta del av det i sändebreven. Och på många andra ställen så talas det om ståndaktigheten. Att stå fast, håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Det att stå fast, att hålla ut, betyder att bevara det vi har. Inte att erövra, inte att visa sig hjältemodig och kämpa en kamp som är svår mot en övermakt. Utan det att hålla oss nära Jesus. Att se till att vi inte kommer bort från honom. Och sen har vi löftet. Detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Missionen ska gå ut till alla världens folk. Redan i den första kristna församlingen som Lukas beskriver i apostlagärningarna, eller den första tiden, så upplevde man att det här hade gått i fullbordan. För i apostlagärningarna så har vi temat från Jerusalem till Rom. Och Rom var världsstaden, och i och med att evangeliet hade nått världsstaden så hade det nått hela världen, hela den dåkända världen i princip. Men sen efter det här, Matteus 24:15, så är det någonting speciellt. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste det som är Judén fly bort i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset. Den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Till då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Och så upprepar Jesus igen svårigheter som kommer i den här tiden. Falska messiasgestalter, falska profeter som ska göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Och så talar han om att strax efter det ska människosonen komma på himlens skyar. Vi ser alltså att människosonens Jesu ankomst till dom är direkt förknippad med en acceleration av allt detta svåra. Det blir bara svårare och svårare i världen. Intill dess att Jesus kommer tillbaka. Förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om. Den förödelsens styggelse finns här just bland annat i Daniel 9, det som vi läste. Men det förekommer också i det följande som vi så småningom kommer till och som vi ska avsluta det här med i det 11:e kapitlet om antikrist, förödelsens styggelse, speciellt i Daniel 11, vers 31. Han ska avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Och den närmaste tolkningen av det här är tolkningen av Daniel är Antiochus den fjärde, Epifanes, som vi har sett. Då skedde det en fruktansvärd sak. Men nu säger Jesus då i Matteus 24, när ni då ser förödelsens styggelse. Han säger uttryckligen att det här ännu ska komma. Det betyder att Antiochus är en förebild av en annan antikrist. Av en annan som är förödelsens styggelse. Och nu har vi vittnesbörd bland annat. Den judiska historieskrivaren Josefus beskriver Jerusalems belägring, den som den romerske härhövitsmannen Titus genomförde i slutet av 60-talet efter Kristus, alltså 30 år ungefär efter att Jesus hade avslutat sin verksamhet på jorden. Då belägrades Jerusalem och en väldig massa människor dog, en stor del av hunger, och det skedde fruktansvärda saker i Jerusalem. Och sen erövrades Jerusalem och förstördes i grund. Här ska inte lämnas sten på sten. Och då skedde det just bokstavligt som Jesus hade förutsagt. Där har vi reprisen. Då upphörde offren i templet i praktiken. De hade upphört, eller de skulle upphöra genom att Jesus dog på korset. Förlåten rämnade i templet uppifrån och ända ner. Och det visar att nu ska man inte längre behöva ha en avskild del där översteprästen ensam får gå in. Jesus som vår överstepräst öppnade vägen till himlen för alla människor. Nu går budet ut att människornas syndare är förlåtna. Och att var och en som tror detta budskap har evigt liv i Jesus. Men ändå fortsatte judarna att driva sin gamla offertjänst. Och tog inte emot, en stor del av dem, en del tog emot Jesus. Men en stor del gjorde det inte. Och jag har just precis läst lite i kyrkofadern Eusebius kyrkohistoria. Som jag fick tag i den här på bokbordet. Som det här, har skrivit den första kyrkohistorien. Och där beskriver han det som skedde och säger att det här skedde för, som straff för att man inte ville ta emot Jesus. Man korsfäste honom och ville inte ta emot honom. Men det är naturligtvis också en uppföljning av Mose stränga tal i 5 Mosebok 28 bland annat som vi läste igår. Där Mose säger vilka fruktansvärda straffdomar som ska gå ut över folket. Och just här nu kring 70 efter Kristus spriddes judarna ut över hela världen. Och Mose säger så ska det gå om ni inte följer mitt ord. Mina bud som jag har gett er. Men det här var nu också bara en av uppfyllelserna. För det finns ännu en yttersta uppfyllelse av det här. Som vi inte har sett. För det skulle ju vara så att Jesus kommer tillbaka när det här har skett. Och därför blir det ytterligare en profetisk verklighet som vi väntar på. Ska gå i fullbordan. Eller som håller på att gå i fullbordan. Och det är den yttersta tidens antikrist. Den yttersta tidens antikrist är då en fullbordan av den förebild som Antiochus den fjärde, Epifanes, först representerar. Som också Titus fick representera. Och denna förstöring och oryckligt beslutade straffdom som pågår ända tills Jesus ska komma igen kommer vi att få se ännu här i det 11 och 12 kapitlet. Så vi ska lämna det här 9 kapitlet. Och så ska vi den här lektionen börja med det sista avsnittet. Det finns en syn kvar. Det är den största och den som kulminerar i kapitlen 10, 11 och 12. Och vi ska nu här titta på det tionde kapitlet. Och det elfte kommer vi att gå igenom mycket summariskt, därför att det blir tröttsamt att gå igenom varje historiska detalj som beskrivs här. Men det är en synnerligen märklig berättelse. Mycket märklig beskrivning. Och det tionde kapitlet ska jag bara plocka några saker ur här. För första versen börjar då så här, lyder: I den persiske kungen Koresh tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Beltesassar, en uppenbarelse. Den uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Han gav vakt på ordet och fick insikt om synen. Daniel presenterar sig igen en gång, berättar noggrant vem han är. Och idag när bibelkritikerna säger att det inte var Daniel som sa det här, så har vi desto större orsak att notera det. Vi får här inledning nu, eller ett preludium till den här sista stora synen. En sann uppenbarelse som gäller stor vedermöda. Och den inträffar år 537 före Kristus, två år efter att Koresh tillträdde som regent i det medisk-persiska riket, övertog regeringen över Babel också, och som då han utfärdade sitt edikt om att judarna ska få återvända till sitt land. Det som skedde ganska snart efter att Daniel hade bett sin bön i nionde kapitlet. Daniel var mycket gammal man, kanske 85 år ungefär vid det här laget. Och det står om honom i andra versen: Jag, Daniel, hade då gått och sörjt i 3 veckors tid. Jag åt ingen god mat, kött och vin kom inte i min mun, och jag smorde inte heller min kropp med olja förrän de 3 veckorna hade gått. Och så fixeras datum för det här tillfället i fjärde versen. På den 24:e dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden Hiddekel, eller Tigris. Det här var april månad, och det betyder att det var påsktid. Nu hade det gått ett par år sedan Koresh utfärdade sitt edikt att judarna ska få återvända och bygga upp templet igen. Och Daniel hade säkert ställt stora förhoppningar till det här. Vi vet inte varför han inte återvände själv. Antingen var det så att han var för gammal för att göra den här långa resan, eller så upplevde han att det fanns en viktig uppgift att ta hand om resten som stannade kvar i Persien, babylonisk-persiska riket. Och som hög statsman se till att det gick den väl. Det är möjligt det också. Men sannolikt var det som gav Daniel sorg, att man hade hindrats att fortsätta med tempelrestaureringen. Man hade börjat, men det kunde inte förverkligas vid det här tillfället. Och därmed så kunde man inte offra och fira påskmåltiden i templet så som man hade önskat. Och Daniel hade naturligtvis mycket starkt hoppats på det, att tempeltjänsten och särskilt påskmåltiden skulle få firas i Jerusalem så som det hade gjorts förr, där man slaktade påskalammet vid templet. Han sörjde och han fastade och levde avhållsamt. Det var också ett tecken på ödmjukhet, förutom att det var tecken på sorg. Det var mindre viktigt med hans eget välbefinnande. Han la fram sitt folk inför Gud i bön. Så ser han en man stå där vid floden Hiddekel, i vers 5, klädd i linnekläder, som ju betecknar renhet, en rättfärdig man. Han beskrivs på ett märkligt sätt. Han hade ett bälte av guld från Ofas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit. Hans ansikte var som en blixt. Hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Och ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Föreställ dig någon som har ansikte som en blixt. Det är inte så riktigt lätt. Men jämför det här med till exempel Hesekiel 1, från vers 26 som vi inte hinner slå upp och läsa. Men ni kan gärna anteckna det om ni har möjlighet att anteckna och läsa den annan gång. När Hesekiel ser den allsmäktige, ser Herren Sebaot. Eller jämför med uppenbarelsebokens första kapitel där den som uppenbarar sig, Jesus Kristus, framställs på ett lite liknande sätt. Vi vet inte vilka som var med Daniel, men det står att Daniel var den enda som såg synen. De som var med honom såg den inte, men de blev förskräckta. Lite samma upplevelse som Paulus på, eller Saulus på Damaskusvägen. Då var det en del som var med och som inte kunde uppfatta rösten och vad som skedde. Men de blev förskräckta. Daniel blir nu fruktansvärt förskräckt. När han såg den stora synen försvann all hans kraft, står det i vers 8. Färgen vek från mitt ansikte så det blev dödsblekt och jag hade ingen kraft kvar. Och sen hörde han ljudet av den här mannens tal. Och då föll han bedövad ner med sitt ansikte mot jorden. Det har vi hört förr. Det hände tidigare också när Daniel såg de här starka synerna. Han svimmade. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Först restes han, på sina knän en bit. Men han stod fortfarande på knän och på händerna. Stod på alla fyra. Mer än så orkade han inte. Så talade den här mannen till honom. Daniel, du högt älskade man, ge akt på de ord som jag vill tala till dig och res dig upp på dina fötter. Ty jag har nu blivit sänd till dig. Så reste han sig bevande upp. Då kunde han verkligen stå. Och det behövde han, för han hade en mäktig syn att ta emot som han också skulle skriva. Det som följer här är mycket svårt att förstå. Till exempel vers 13. Ja, först hänvisar då denne som talar, som vi tror är Jesus själv. Han hänvisar till att dina ord har varit hörda och jag har nu kommit för dina ords skull. Så säger han, fursten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar. För synen syftar på framtiden. Vi har svårt att veta vad den här tidsangivelsen här betyder. Men den värld som beskrivs här är osynlig, vanligen osynlig för människor. Det är den andliga striden mellan djävulen och hans makter och Herren Gud och hans makter, änglarna. Och nu talas det om en speciell ängel som är med och strider här. Det är Mikael, en av de förnämsta furstarna, som kommer till Herrens hjälp. Då, när han hörde det här, så böjade Daniel sitt ansikte till jorden och var stum. Det här var kraftigt, att Jesus själv talade till honom om dessa strider som djävulen strider mot Gud. Och nu säger han tydligt vem det är som talar i 16 versen. Se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar. Nu kunde han öppna sin mun. Så säger han till honom som stod framför. Min herre, genom synen har stor ångest gripit tag i mig och jag har inte någon kraft kvar. Återigen en gång så är han helt utblottad. Vi kan anknyta till det som vi hörde på förmiddagen. Om den som är svag kan Gud fylla med kraft. Det är en styrka att vara svag själv. Daniel förbereddes för att ta emot detta märkliga ord genom att frånta sin egen kraft. Hur skulle en sådan som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har inte någon kraft kvar i mig och förmår inte längre att andas. Han upplevde det så gastkramande att han knappt fick andan. Det var liksom en tung vånda som tryckte ihop honom, hans bröst, så att han inte kunde andas. Han som såg ut som en människa rörde då på nytt vid mig och styrkte mig. Om igen kommer denna kraft. Kommer från Jesus själv. Han sa, frukta inte du högt älskade man. Frid vare med dig, var stark. Ja, var stark. Då han säger så ger han också kraften. Det var inte bara så att han uppmanade Daniel att bli stark. Att han skulle på något sätt skaffa sig en styrka. Utan genom de ord som han talade så gav han styrkan. Så är det ju också när den helige ande föder på nytt. Han kan ge liv i en människa, åt en människa som är död. En som är död så kan inte själv börja fundera hur man ska börja leva. Men det ord som kom till Lazarus, det väckte honom ur graven. Och det ord som väcker en människa till tro, det kan också, det ger liv i den som är död. När han talade med mig kände jag mig styrkt och sa, tala min herre, för du har styrkt mig. Och nu kommer då ännu en beskrivning av målsättningen med det här uppdraget som Jesus har när han har kommit. Kan du förstå varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot fursterna över Persien. Och när jag drar bort från honom kommer fursten över Javan. Här har vi alltså det läget när perser kungen nu här representerar ondskans andemakter. Och då är Jesus där tillsammans med Mikael och strider mot honom. Men sen efter det så kommer fursten från Javan, det vill säga Alexander den store. Han representerar också en ondskefull makt som Gud fortsättningsvis måste strida emot. Dock vill jag meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa. Ingen utom Mikael, er furste. Sanningens bok. Det är en bok där allt finns som Gud alena känner. Och vi vet ju att Guds ord är sanning. Det här får vi se in i bitvis. Gud har uppenbara delar av sin sanning för oss i Bibeln. Nämligen vägen till frälsning. Och han har uppenbara en hel del sånt som också är nyttigt för oss i andra avseenden. Och det är sanning. Men det finns mycket som Gud vet som vi inte får uppenbarat för oss. Nu var det så att Daniel här fick uppenbarat en del av det här som skulle ske framåt i tiden. Det som människor normalt inte får veta. För vi brukar vanligen inte veta vad som ska ske i framtiden. Men det sägs uttryckligen här att det här är någonting helt unikt. Och genom det sätt som Daniel får det på, alltså hela den här processen där Daniel slås ner när han mister sin kraft och hur han upprättas med hjälp av Jesu ord och det att Jesus rör vid honom. Så får vi veta, det här är synnerligen viktigt. Det är ett så speciellt sätt som det ges på. Så det är någonting som är helt utanför det vanliga som människor kan ta reda på. Det är alltså en kontrast, en fullständig kontrast mot det som bibelkritikerna, liberalteologerna säger att det här kommer till stånd på. Nämligen att det kommer på samma sätt som när människor tänker och funderar ut hur det ska kunna tänkas bli eller hur det har varit och forskar i historien hur det har varit och sen skriver ner det. Alltså att det sker på samma sätt som när människan normalt forskar. Det sägs uttryckligen att det har kommit till på ett helt annat sätt. Det här är en uppenbarelse av de gudomliga sanningar som står i sanningens bok. och som människor normalt inte kan skåda in i. Och det här som nu Daniel är förberedd på. Och så börjar det här då i kapitel 11. När med orden, i medan Darajaves första regeringsår stod jag där för att stärka och skydda honom. Och sen fortsätter det, nu ska jag tillkännage sanningen för dig. Men innan vi fortsätter med det här så tar vi rast och så ska vi sen efter det avsluta den här genomgången med det som står i 11 och 12 kapitlet.